Ja, hej på er alla. Emil Mattsson heter jag. Och vad roligt att vara här. Jag har varit på räddningsmissionen nu i 4 år ungefär. Och det har varit spännande år. Och det har också varit år då jag känner att räddningsmissionen och Sävedalens missionskyrka, säger man så fortfarande eller? Eller Ekumeniakyrka, missionskyrka. Vi har liksom närmat oss på olika sätt. Och det hoppas jag att det närmandet bara ska fortsätta. Det är ett privilegium för mig att åka runt också. Vi har ju 22 huvudmän, olika församlingar i Göteborg som är slags medlemmar för räddningsmissionen. Och ett jätteprivilegium det är ju att få åka runt och möta dem precis som ni. Det händer ju så mycket i Göteborg. Det är lätt att tro att kyrkan är liksom på nedgång och död och sådär. Men jag åker runt till de här församlingarna i Göteborg, i Göteborgsområdet. Så det ser ut så här. Alltså mycket folk, mycket liv, ett enormt engagemang. Så det är helt fantastiskt tycker jag. Jag ska som sagt predika. Jag ska försöka hålla mig kort. Robert skickade ett meddelande i veckan. Du, det är inte Saron det här. Jag är med i Saron. Så att vi håller oss på 20 minuter här i Sävedalen. Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa. Jag ska läsa en av de bästa berättelserna som finns i Bibeln. Den är så bra att vi är lite för vana vid den. Många av oss har hört den 1000 gånger. Hela söndagsskolan är liksom bara matad med den här berättelsen. Och det gör att den berättelsen riskerar att vi hör den nästan inte längre. Men det är en berättelse med så många bottnar. Med så mycket, så många poänger, så många budskap till oss. Och som är också så här kusligt aktuell just i den tid vi lever i. Så att jag kommer läsa en berättelse för er. Och den är hämtad ur Lukas evangeliet. 10:e kapitlet och den 25:e versen. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Ja, men det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är då min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Hur många har varit på den där vägen mellan Jerusalem och Jeriko? Ja, men det är ett gäng. Ni vet att det är som bergsöken. Det är verkligen öde trakter. Det är en väg man tror jag inte ska färdas själv på. Och just den här dagen så hände det som inte fick hända. Den här mannen blev överfallen av rövare. Och han låg där och det står att han var halvdöd. Låg vid dikeskanten. Han blev misshandlad, de tog allt han ägde, han var nog i princip naken. Och han ligger där och bara väntar på döden. Men då vet ni vad berättelsen säger, det kommer en man, man kan se honom längs med bergskanten så här. Och när den här mannen kommer närmare så ser man på hans klädsel att det här är ju en religiös man som kommer. Det är en präst som kommer. Vilken tur! Kanske han kände då den här mannen som höll på att förblöda. Här kommer en präst. En präst som vet vad det står i skrifterna. En präst som vet att man ska älska sin nästa. Men när prästen kommer så ser han mannen som ligger och på väg att förblöda. Och han griper inte in utan tvärtom. Det står att han går runt. Konstigt. Men så kommer ju en man till och det vet ni också. Och man ser också, han kommer längs med bergskanten. Också han ser man ganska snart att han är också en slags religiös auktoritet. Han är levit. Han tjänstgör vid templet. En slags tempeltjänare. Det ser man på hans klädsel. Och han kommer närmare. Men han gör precis samma som prästen. Han går runt. Griper inte in. Så kommer en tredje man. Längs med bergskanten. Och den här gången förmodligen kunde man se det också på klädsel och så vidare. Men den här gången var det ju inte en kanske man hade hoppats skulle komma. Det kom en samarier förbi. Och en samarier på den här tiden, det var ju, de tillhörde ett folkslag som, alltså judarna avskydde dem. De levde fel, de trodde fel, de hade fel uppfattningar om Gud och vad ett liv är. Så att var man en troende jude och ville hålla sig ren, så tog man ju hellre omvägar när man reste och det råkade komma en samarisk by på vägen, för att man ville inte orena sig. Och nu kommer en av dem föraktade längs med bergskanten. Och det märkliga är att den här mannen som man inte kunde förvänta sig, han skulle ju kunna gå förbi, men istället så griper han in. Och det står att han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp mannen på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Och så kunde den här mannen som var på väg att avlida, tack vare den samarien, så fick han tillbaka livet. Och då frågar Jesus den laglärde mannen, nu är vi tillbaka där, vilken av de här tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Då svarade mannen, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Och den här berättelsen, som sagt, den är så bra. Hade jag fått vara tvungen att ta bort 99% av Bibelns sidor, så skulle den här vara kvar. För den kan man läsa på så många olika sätt. Jag ska bara ge er lite glimtar av den här berättelsen idag. Jag skulle rekommendera att ni fortsätter ta med den hem sen och meditera över den. Men jag ska ge några glimtar över vad den här berättelsen har betytt för mig och vad jag tror att den kan betyda för oss. Den första glimten är kanske den uppenbara. Den här mannen som kommer till Jesus, den laglärde mannen, han ville ju veta vilket ansvar han hade för utsatta människor. Han frågade, vem är min nästa? Alltså, vart ska gränserna för min barmhärtighetszon gå? Är det min familj? Eller är det kanske den större familjen? Eller är det byn? Eller är det judiska folket? Eller vart ska gränsen för min solidaritet gå, för mitt ansvar? Och Jesus tycks med den här berättelsen säga att ja, men det där är inte en viktig fråga. Den viktigaste frågan är du en nästa? Är du en medmänniska? Och precis den här frågan är ju så kusligt aktuell, rakt in i vår tid. Alltså tänk på flyktingsituationen. Människor som befinner sig på flykt, som är på väg, som flyr oro och krig och förföljelse. Är det vårt ansvar? Är det Europas ansvar? Är det Sveriges ansvar? Är det mitt ansvar? Alltså var går gränserna för min barmhärtighetszon, för min solidaritetszon? Eller människor som tigger, människor som finns med sina pappmuggar utanför våra affärer. Är det mitt ansvar verkligen? Är det inte EUs ansvar eller någon annans, frivilliga organisationernas ansvar eller kommunens ansvar? Är det mitt ansvar? Alltså hela tiden här frågan, är det mitt ansvar? Är de här mitt ansvar? Det är ju en kusligt aktuell fråga. Och jag tror Jesus vill säga till oss i den här tiden, ja, men det viktiga kanske inte är vem exakt som tillhör ditt ansvar. Det viktiga är inte vem som är din nästa. Det viktiga är du en nästa? Är du en medmänniska? Är du en medmänniska mot de människor som råkar komma i din väg? Och om du är det, så kommer det förändra alla dina relationer. Det var den första glimten. Den andra, också ganska uppenbara. Det här med fromhet och religion och tro, det tycks inte vara någon garanti för att man lever rätt, för att man handlar rätt. Här har vi två män som verkligen, kan man tänka sig, skulle ha gjort det rätta. De hade ju gett sina liv åt Gud. De var ju fromma människor. De visste vad det stod i skrifterna. De kunde det här med att man borde älska sin nästa, och ändå gör de ingenting. Och det kan man ju tycka är konstigt, men det fanns också sånt som motiverade att de inte grep in. De fanns i ett system där väldigt mycket handlar om renhet och orenhet. Och i det här systemet så kanske man äventyrade sin renhet om man skulle hjälpa den här mannen. Vem vet, han kanske låg och blödde, han kanske, alltså man skulle, han kanske hade kroppsvätskor av olika slag som kunde liksom orena mig. Och vem vet vem han var? Han kanske var en syndare som låg där. Så det fanns någonting som faktiskt motiverade att de inte grep in också ur ett religiöst perspektiv. Och det där tänker jag också är viktigt också till oss. Vilken form av religiösa system har vi här? Finns det en risk att vi har system i kyrkan idag i Sverige som gör att vi inte visar barmhärtighet, som gör att vi inte griper in? Och jag tror vi alltid måste liksom utvärdera våra egna sammanhang. Men jag tänker till exempel att det finns alltid en risk att man ser församlingen, att församlingens viktigaste uppgift är att jag som troende församlingsmedlem ska må gott. Att sångerna ska vara precis så där så att jag blir berörd av dem, att predikan ska vara så där fantastisk. Och att mina barn ska få den bästa scoutverksamheten som finns. Alltså att kyrkan ska vara till för mina behov. Men kyrkan kanske inte i första hand är till för mina behov. Den kanske är till för någonting annat, för världen. Och jag tror att vi alltid måste liksom ifrågasätta våra egna kyrkliga strukturer. Är de uppbyggda på ett sånt sätt att vi visar barmhärtighet eller inte? Den tredje lilla glimten, det är att Gud tycks kunna använda människor som har sår. Vi läste den här berättelsen en gång i våra personalgrupper på Räddningsmissionen. Och i den gruppen fanns en kvinna som haft själv personlig erfarenhet av hemlöshet och missbruk. Och det var det första hon såg i den här texten. Alltså det var inte så konstigt att det är Samarien som visar barmhärtighet. Han visste förmodligen vad utsatthet var. Han kunde sätta sig in hur det kändes att ligga där och vara på väg att dö. Den erfarenheten hade förmodligen inte de här religiösa männen. Och det där tycker jag är intressant. Det är så lätt att tänka att för att kunna vara en god kristen så ska livet vara liksom spikrakt i någon mening. Vi drömmer ju alla om att livet ska vara enkelt. Att man ska växa upp i en god familj, få en bra skolgång, mycket kompisar, få en utbildning, ett jobb med bra betalt men där man ändå inte bränner ut sig. Och att man ska hitta en livskamrat som man träffar och som man bara älskar konfliktlöst livet ut. Och att man så småningom ska få barn och barnbarn och att man till slut kunna ägna sina dagar med att och liksom pendla mellan att leka med sina barnbarn och så ska man gå lite pilgrimsresor i Spanien och spela lite golf i Skåne. Alltså det där är ju drömbilden av vad ett gott liv är för många. Och då tänker vi att det är nog det där livet som krävs för att jag ska kunna också leva mitt liv för Gud. Men tänk om det är tvärtom. Tänk om det är just är våra sår, våra smärtor, vår, kanske till och med vår synd som ibland behövs för att Gud ska kunna använda oss till fullo. Det tycks ju vara som den här mannen. Han hade kanske sår. Han hade erfarenhet av utsatthet. Och just det gjorde att han gjorde det rätta. Att han grep in. Jag tycker att det är en väldigt spännande tanke. Om det är någon som har läst Wilfrid Stinnesen så är han ofta inne på det spåret. Att till och med ens att man inte ska vara, det är klart det här med synd, man ska ju inte synda och så, det är inte bra. Men Gud kan använda en synd till att göra saker med oss som man inte skulle kunna göra om vi inte råkade ha syndat. Det är en sån här stor tanke tycker jag, som kan vara lite trösterik. Så Gud kan använda människor med sår. En fjärde glimt av den här texten. Det kunde varit du. Alltså den här laglärde mannen, om vi börjar där, som kom till Jesus, som undrade, vem är min nästa? Det är som att Jesus vill säga till honom att, käre vän, du tror att du kan komma från liksom en upphöjd position och titta ner över alla utsatta människor och liksom fråga mig, ja men vilka av de här ska jag visa min välgörenhet emot? Vilka av de här är min nästa? Och Jesus tycks vilja säga till honom, men käre vän, på bara en sekund så kan hela ditt liv raseras. Du tror att du kan titta liksom på mänskligheten lite ovanifrån. Du har privilegier, du har status idag. Men på bara en sekund så kan ditt liv bara så här. Det kan vara du som ligger vid vägkanten. Det kunde varit du. Och det här är väl också någonting just den här tiden. Det kunde varit jag. Alltså som vi ständigt och ständigt och ständigt och ständigt behöver påminna oss om. Det kunde varit jag som just nu befann mig med min familj på väg norrut. Med resväskor och små barn och flydde från de bestialiska förhållandena i Syrien. Det kunde varit jag. Det kunde varit jag som satt utanför affären här i Sävedalen. Som lämnade det lilla jag ägde i Rumänien för att försöka skaffa mig ett något bättre liv. Det kunde varit jag. Och det här, det måste vi också alltid, tror jag, ta med oss när vi funderar över hur vi ska leva våra liv. Hur vi ska bygga politik, hur vi ska bygga vårt samhälle. Det kunde varit jag. Ytterligare två glimtar innan jag ska avsluta. Den femte, vi behöver hjälp. Det är ju risk med den här berättelsen. Vi har hört den i söndagsskolan så många gånger och vi tänker ofta att den enda poängen är att vi ska vara lite snälla mot andra. Men jag tänker att vi också måste tänka den här berättelsen som att vi ska identifiera oss med den mannen som ligger på väg att förblöda. Vi kanske inte delar exakt den typen av utsatthet som den här mannen gör. Det är inte många av oss som ligger fysiskt vid en vägkant på det sättet eller blir överfallna. Men visst har vi annat i våra liv som påminner om den här mannens utsatthet. Ursäkta, det låter mycket man hostar någon annan. Tar en halstare. Och vår utsatthet kanske handlar om att livet inte blev som vi hade tänkt oss riktigt. Det kan handla om bitterhet. Det kan handla om missbruk av olika slag. Det kan handla om sjukdom. Om relationer som är svåra. Det kan handla om synd. Det kan handla om så mycket olika saker. Men vi delar samma situation, tror jag, de allra flesta av oss. Som den här mannen som håller på och är på väg att dö. Och vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp av andra människor. Och när församlingen är som bäst, tänker jag, precis som Robert var inne på här, då är den just en plats, ett sammanhang där man kan få erkänna sitt behov, sina behov. Men där vi också kan få hjälpa varandra och att det hela tiden går runt. Församlingen som liksom en sjukstuga. Och vi behöver också hjälp ytterst sett av Gud själv. Alltså utan Guds kärlek, utan Guds förlåtelse, utan Guds nåd, så är det ju ute med oss alla. Då är det slut, då är det kört. Och vi behöver sträcka våra händer mot den här Guden som kan hjälpa oss. Och ibland kommer ju också Gud i en skepnad som vi kanske inte hade tänkt oss från början. Och när jag funderade över den här predikan igår så tänkte jag också kopplat till det här att se sig som den som behöver hjälp. är det inte så att hela vårt samhälle, hela vår civilisation på sätt och vis är den där mannen som håller på att dö just nu? Med allt det vidriga som sker i världen, i Paris, i Mellanöstern, men också det som bara ligger och tickar. Jag tänker på till exempel klimatkrisen som är en tickande bomb för hela världen. Alltså vår värld ligger som en utslagen man på väg att dö. Och vi behöver hjälp. Och jag tror att den enda som finns där är Gud. Och det är vårt enda hopp i allt detta. Sista reflektionen. Vi ska inte döma. Den här mannen som låg i vägkanten hade kanske hoppats att det var någon av de första personerna som skulle gripa in, som man hade liksom en mer relation till. Så kommer den där som man inte hade förväntat sig, den där som han kanske egentligen avskydde, kommer och hjälper honom. Och det är en väldigt bra poäng, tycker jag, Jesus gör, att vi inte ska döma. Det är så otroligt lätt att vi kategoriserar människor, placerar in människor i fack. Vi vet minsann vilka som är goda, vilka som är onda, vilka är att lita på och vilka inte är att lita på. Och Jesus säger till oss, amen, om du själv låg där vid vägkanten och så plötsligt kommer det någon som du egentligen föraktar. Man kan ju fundera över vilka han skulle mena idag. Så kommer den här personen och vill erbjuda hjälp. Det är väl klart att du tar emot den hjälpen. Och om du gör det, då kanske du också ska fundera lite över hur du kategoriserar människor, hur du så lätt dömer människor. Det har varit oerhört spännande om Jesus idag hade berättat den här berättelsen. Vilka skulle det vara liknelsen om den barmhärtige ... Det där kan man ju ta som en samtal vid kaffet. Det här var bara några reflektioner kring, tycker jag, en av de viktigaste berättelserna i Bibeln. Så ta med denna hem. Om berättelsen lär oss att vi ska ge, att vi ska vara barmhärtiga, att vi inte ska döma, att vi ska ta emot från andra och att vi ska ge till andra, och att det kan få ske hela tiden i en växelverkan. Men också att vi gör det vi kan för att skapa en kyrka som har strukturer som gör att vi visar barmhärtighet mot den här världen, att vi finns till för den här världen. Och en som naturligtvis personifierade allt detta, det var ju Jesus själv, som levde sitt liv, som ständigt befann sig bland människor som var utsatta och marginaliserade, som gav sitt liv, som var ju också den man som låg vid vägkanten, som själv dog, men som också fick uppstå igen till ett nytt liv. Och det är Jesus som vi får följa och tro på i allt detta. Amen. Gud, vi vill vända oss till dig den här söndagen. Och vi tackar dig för ditt ord, och vi tackar dig för den berättelse som finns här. Att läsa och att försöka leva efter. Du ser vår värld, en värld som skriker till dig på så många sätt, en värld som ligger där och i någon mening är på väg att förblöda. Herre, gör oss till ett redskap för din frid och din